I veckans avsnitt av en liten podometer som är avsnitt nummer 451 så pratar vi Digital Markets Act, Right to Repair och Elon Musk. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podmite. Idag är det den 5 mars och klockan är 13 minuter över 9. Så rent juridiskt sett så är vi faktiskt 5 minuter tidiga. Liksom. Vi har slått vårt SLA med 5 minuter. Jag tycker det är ganska nice faktiskt. Med mig idag så har jag David Lilja.
Hallå Johan Persson.
Och Björn Andersson.
Hej allihopa, juridiskt sett är vi tidiga. Absolut.
Oj, jag visste inte med. Att vi hade ett avtal.
Jo, men, nej, men betyder, om vi har ett SLA att vi ska börja om 5 minuter, då betyder det då att vi har en felmarginal på 5 minuter, så då kan vi dra över 5 minuter också.
Absolut, plus att, eller så gör vi så att vi nyttjar de 5 minuterna de andra 451 gångerna då vi har varit lite sena. Så jag tror att vi ska slå ut det.
Nu är du så där viktig igen.
Nej, jag tror att en lärdom av det här är att vi har kommit fram till att vi ska inte börja räkna på våra SLR. Jag tycker vi går vidare.
Vi går vidare. David, hur har veckan varit?
Alltså, så här. Kommer ni ihåg en gång för länge, länge sedan när man var på kontoret och träffade sina kollegor? Ja. Och så dagen efter så åkte man tillbaka dit igen av någon anledning. Och dagen efter så åkte man tillbaka dit igen av någon anledning. Och så höll man på. Som ett djur höll man på.
Dag ut och dag in.
Ja, precis.
Vad hade man där att göra så många dagar i sträck? Hade man möten alla de dagarna då, eller?
Jag vet inte.
Man bara var där.
Men som Simon skriver i chatten, va? Flera dagar i rad. Förra veckan var jag på kontoret 3 dagar i rad. Och om jag tänker till och funderar på när jag senast var på kontoret 3 dagar i rad, så tror jag att det var någonstans början eller mitten av mars 2021. Jag har varit på kontoret 2 dagar i rad, ett par gånger. Det har varit. Men aldrig 3 dagar i rad. Inte de senaste 3 åren. Jag kan inte komma på en enda gång. Nej. Då det skulle hända. Så det provade jag förra veckan. Och dels så var det för att jag hade ett par möten på kontoret. Och sen så avslutade jag ett konsultuppdrag. Och var lite inställd på att kanske åka till den och träffa dem fysiskt och lämna tillbaka saker. Men det behövde jag inte göra. Och det var i torsdags. Och sen i fredags så var det några kollegor till oss som inte var på kontoret alls. Och då ville de ha en senior. Jag vet inte vad de pekade på mig för. Men då ville de ha någon. Du där, kan du vara på kontoret? Ja, det kan jag väl vara, så ja. Nej, men så var jag på kontoret och jobbade i väldigt djupt ner i socken. Det var superkul. Nu får Zero Day Panda skriver och frågar chatten, skulle jag rekommendera det? Och om jag säger så här, jag rekommenderar att vara på kontoret om du ska jobba tätt och tillsammans med dina kollegor. Jag rekommenderar dock inte att åka till kontoret, för det är skitjobbigt. Framförallt åka hem, det gick inte alls något bra idag. Så att jag blev till och med hämtad när jag hade en mil kvar drygt. Då kom min fru med bilen och plockade upp mig och sa, nu åker vi hem. så här. Det finns tillfällen då jag rekommenderar att vara på kontoret. Det finns tillfällen då jag absolut inte rekommenderar att vara på kontoret. Så att du får göra den avvägningen själv. Ska du sitta själv och jobba och superfokusera? Liksom? Efter 3 år i en pandemi så har jag har vissa utmaningar med stimmiga miljöer efter att ha suttit hemma i 3 år. Om vi säger så. Jag kanske behöver vara på kontoret i 3 år för att vänja mig igen. Då. Vad vet jag. Men annars har det, ja, annars har det varit en bra vecka, tycker jag.
Ja. Björn då?
Björns vecka har varit sån att det var ju sportlov förra veckan. Och då lyckades jag få med mig min äldsta son till jobbet. Egentligen genom att jag mutade honom att vi skulle gå ut och käka lunch in i stan. Så han hängde med mig och sa hej på kontoret en dag. I övrigt så har det varit jobbdagar och jobbkvällar och jobbgrejer. Sen i helgen så visste jag om att vi skulle få över svärmor och svärfar, för de skulle lämna över sin hund från en bortresa, så vi skulle passa den hunden. Vi har i vanliga fall 2 hundar. Det betyder att då får vi en hund till. Det betyder 3. Vi hade 5 hundar här hemma i lördags. Och inte bara svärmor och svärfar, utan jag tror vi var någonstans 12-15 pers här hemma ett tag helt plötsligt. Plus 5 hundar, varav en hund är 4 månader gammal, man ord valp. Det var jag ska kalla det intensivt. Sen när de människorna gick hem så stannade 4 av hundarna kvar.
Och ylade efter de som gick, eller?
Nej, men vi är hundvakter åt 2 stycken hundar som är våra egna och 2 hundar till som inte är våra egna. Och ska vara det nu ett par veckor. Det är ordet ni letar efter är intensivt. Mm. Väldigt så. Så att jag har fortfarande inte vilat upp mig riktigt. Jag har haft en hundvalp som har legat på min rygg hela natten. Jag är inte byggd för det.
Var det därför jag satt och lunchade med en av våra kollegor idag och berättade att du var med i en podd? Han bara, Björn, men jag sitter ju bredvid honom och jobbar. Jag bara, då får du gå till Björn och fråga varför du får tips om podden av mig och inte av honom. Men det förklarar ju saken om du har haft hundkaos.
Ja, lite så. Yes. Ja, så att, nej men så har nog min vecka varit, tror jag. Lite jobb, men mest hundar, tror jag faktiskt. Johan, ständiga frågan. Om dina barn fick välja, skulle de vilja jobb eller hundar?
Hundar, tror jag. Faktiskt. Ja. Nej, alltså... förlåt. Förra veckan så var jag på kontoret på fredagen. Och sen så gick jag egentligen raka vägen hem. Och så bäddade jag ner mig i sängen. Ni hörde precis varför. Jag har hostat typ konstant hela helgen. Så att i helgen har jag tittat mig igenom 1,5 säsong av Jack Ryan. Nej, förlåt. 2,5 säsong av Jack Ryan. För övrigt en skitbra serie om ni inte har sett den. Jag har dessutom sovit mig igenom, jag skulle säga 2 gånger om, Liftarens guide till galaxen uppläst av Stephen Fry. Han är skitbra att sova till. Alltså det är jättebra så här. Låg volym och så lägger man telefonen i sängen och så bara så somnar man.
Han har en helt fantastisk röst. Det går inte att komma ifrån.
Ja. Och sen har jag dessutom kastat all min stolthet åt sidan denna veckan.
Oj.
Därför att jag brukar sådär småskratta lite så åt Björn när han säger att man kan visst jobba i pyjamas. Och så tycker jag att nej, det kan man inte alls. Det kan man, Björn. Du hade rätt. Man kan jobba i pyjamas. Det har jag gjort nu i 2 dagar.
Fast inte på fredagar när man är på kontoret. Nej, nej, det tycks inte.
Nej, det uppskattas inte. Fast man skulle kunna säga att man har bara klätt sig som en liksom millennial eller någonting. För att de har ju pyjamasbyxor.
Jag tänkte precis säga det. Hur förklarar vi det här modet liksom, när folk ser ut och går omkring i pyjamasbyxor på stan?
Ja, då borde de aldrig få gå till jobb. Men klart, de har kanske inget jobb i alla fall. Så att jag menar, det kanske inte är för mig.
Så kan det vara. Casual Friday för Simon. Och det kan det vara också.
Ja. Nej, men jag tänkte, vi drar igång. Oavsett
vi har ett späckat schema.
Dikt mycket länkar. Till början med, under feedback och backlog, skulle jag säga att Björns fru har rätt. För att under den heligaste av heliga tv-tider, Mello i lördags, när jag var sjuk, så gick jag ner och la mig i soffan där nere och så öppnade jag casen till mina hörlurar, de som är kopplade till min tv med fastpair. Då blev min familj jättearga, för då snodde jag ljudet från tvn här uppe. Så att Björn, din fru har förmodligen helt rätt när det gäller fastpair kopplat till tvn.
Ja. Hon har ofta rätt, har jag lärt mig.
Ja.
För Apple har ju löst det där på ett intressant sätt. Och om jag öppnar hörlursasken i tvn, då dyker upp en liten ruta uppe i högra hörnet där det står hörlurarna hittade. Tryck och håll ner den här knappen ifall du vill växla till dem.
Ja.
Så ljudet fortsätter.
Nu var jag ju inte i samma rum, så jag vet ju inte exakt hur det såg ut på tvn när jag gjorde det.
Ah, det kan vara så att då dyker upp det. De bara växla till hörlurarna.
De tryckte säkert på knappen liksom. För att det är så man gör liksom.
Ja,
man ska inte läsa texten, man ska bara trycka på knappen.
Dyker du upp en ruta med en OK-knapp på, då trycker man på den.
Ja,
även om det finns en knapp som avbryt.
Precis.
Ja. För att sen finns det en sock som löser det.
Precis. Ja. De har sagt att det är säkert en uppdatering. Tryck på OK.
Japp.
Installera allt.
Sen så har vi i dag, tror jag det är faktiskt, fått ett besked om att Apple har fått lite böter av EU. Och det gäller alltså då det här med att man inte har låtit Spotify till exempel göra reklam för sin tjänst och säga att man kan betala någon annanstans och sådär. Och grejen är, det som gjorde att jag tog upp det här, det var att Apple skrev då, citat, man har ju givetvis skrivit ett lite gnälligt brev då och tyckte att det här är just, det här suger på ju. Det hade jag också fått om jag hade fått 1,8 miljarder euro i i böter. Då hade jag också tyckt att det sög lite och jag hade nog bemödat mig att sätta mig ner och skriva ett mejl om det, va? Men då är det så här att
citat. Okej, du skriver inte mejl ofta, men drygt 20 miljarder kronor, det skulle kunna få dig att skriva ett mejl.
Japp.
Kanske till och med bättre en kollega, kan du läsa igenom det här innan jag skickar?
Ja. Men jag tror att Apple skulle haft någon och läst igenom det här mejlet innan.
Mm-hmm.
För att ärligt talat, alltså, citat från mejlet, eller brevet, eller vad det var för något.
Hej bullen, börjar du så?
Spotify was the primary advocate and the biggest beneficiary of the EU ruling. Så länge håller jag med dem. Alltså en av dem i alla fall. Så. Spotify pays Apple nothing and that free enough isn't enough for Spotify. So free isn't enough for Spotify. Men på fullt allvar, är folk på Apple så jävla pantade i huvudet så de tror det är det här det handlar om?
Ja, men de vill vinkla det till det.
Det är det man vill ta upp.
Det är deras jailfree card, som de säger. Ja. De vill ju rikta om strålkastaren till saker där de kan vinna. De har ju, alltså, skulle de, hej EU, vi är dumma i huvudet, men skulle ni kunna hålla med oss ändå? Det kan de ju inte skriva ett mejl.
Ja. Det är ungefär som man skulle gå fram till Björn och så kasta bajs i ansiktet på honom och säga, men du slapp betala.
Nej, du slapp en hammare inte. Liksom. Jag kunde kastat en hammare också, men du kastade bajs. Det var väl bra. Ja. Var inte det snällt?
Jag hade inte uppskattat någon av de två faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
Men om du fick välja då?
Ja, men visst, jag förstår ju spinnet liksom, varför. Men samtidigt, ibland så funderar man ju på lite grann så här att någon gång så är nog. Det är, visst, man kan argumentera saker till döddagar, men efter ett tag så är det så här, fast det här skälet, kan vi verkligen säga det utan att skämmas asmycket?
Nej, men det är lite det jag vill komma till, att det faktum att de säger det här i mejlet tyder ju på att de tror att det finns någon som på fullt allvar skulle gå på det här. Att de är så korkade så att de inte har fattat vad det handlar om. Och det säger ju mer om dem än om någon annan, tycker jag.
Ja, som sagt, det är juristens uppdrag här att försöka skjuta upp saker så länge som möjligt och försöka få folk att säga, men lyckas vi några dagar till, eller vi kan väl testa, men ja, jag håller med det. Ibland så blir det man tycker for fuck's sake.
Yes. Google däremot, de gick lite annorlunda åt det här. För de har ju också blivit ett av bolagen som har blivit granskade i den här Digital Markets Act. Och de har ju blivit tvingade att ändra en del saker de också. Bland annat så till exempel om du söker på flygresor på nätet så är det inte längre Googles tjänst som ska poppa upp först varje gång. Utan det ska faktiskt viktas in med andra tjänster också. Dessutom så ska det vara enklare att byta sökmotor i Android, på Chrome-browsern. Och så att man har helt enkelt gått ut i veckan med ett långt mejl, en lång artikel och berättat vad är det vi kommer ändra för att liksom hamna i linje med DMA. Och det är väl bra att man är tydlig.
Jag tror att Apple säger väl att de har gjort någonting liknande, fast de har pratat direkt med EU, tyckte de. Men det verkar inte som att de har pratat med varandra direkt.
Nej.
Eller så är det fel personer som
inte
pratar
med varandra. Alltså,
EU kanske inte lyssnade.
Eller Apple kanske lyssnar inte. Kanske inte.
Va?
Ungefär så, ja.
All kommunikation ska gå genom iMessage, så det har inte EU.
Ja. Och apropå Apple, så ni kommer ihåg att prata om Progressive Web Apps förra gången. Att Apple hade bestämt sig för att på en iPhone så är det för svårt att få till Progressive Web Apps om vi måste tillåta andra webbrowsrar. Vi klarar inte riktigt av det. Och göra så.
Nej. Och dessutom är det osäkert.
Ja, men nu har de köpt en bok och läst lite. Så nu vet de hur man gör. Så nu kan de. Eller så har de kanske gått på kurs hos Google. För Google kunde ju uppenbarligen fixa det.
Men det var ju ett stort skäl till att det var osäkert också. Men det kanske inte var det.
Nej. Alltså. Allvarligt.
Som jag har förstått det, så vad man kommer göra nu är att man kommer att, det var ju bara i nya versionen, beta-versionen av iOS som man hade rullat ut här. Och nu kommer man till nästa version av den beta-versionen inte längre ta bort stödet. Så att om man, men de personer som har blivit av med sina progressive web apps som de har haft liggande på telefonerna kommer ju inte på att per automatik bara få tillbaka
nej,
dem.
Nej.
Utan de kommer att kunna lägga tillbaka dem på telefonen.
Jag tror de kan tänka sig att göra det. Och det här hade förmodligen ingenting överhuvudtaget att göra med att Apple eller med att EU funderade på att man skulle granska det här lite extra. Det tror jag inte.
Mm. Nej, Nibbles påstår, eller påstår gör han inte, han skriver att men de kör bara WebKit va? Det vill säga att om du har en annan browser som default så kommer PWA att köra WebKit. Det är helt korrekt. Det är att de här PWA-erna kommer bara köra.
Ja.
I deras eget.
Sen så har vi pratat om Right to Repair ett antal gånger och det finns ju ett antal stater i USA som har börjat införa Right to Repair. Och kräva att till exempel man ska kunna beställa 2 stycken stora sådär hard cases från Apple och betala en massa pengar i pant för att man ska få lov att låna dem för att byta skärm och liknande. Ett av de största problemen dock med Right to Repair eller motståndet till Right to Repair är ju det här med serial number matching. Och det innebär helt enkelt att bara för att du köper en komponent som tillhör den modellen av telefon som du har så kommer du inte kunna stoppa i den. Därför att i väldigt många fall så är det så att komponenten är liksom parad med telefonen. Och för att du ska kunna stoppa i den nya komponenten så måste du para om den med den nya komponenten.
Det är som vinterdäck.
Okej.
Okay. Men man måste få bilen att förstå att den har fått nya däck så den vet vad det är för däcktryck.
Ja, precis. Ja, precis. Just det. Precis.
Jag tyckte det var självklart att det var det jag menade.
Ja, okej. Okay. Det har däremot Oregon då tagit fasta på. Och man kommer då helt enkelt att i sin Right to Repair Bill faktiskt lägga in det här med att du kommer inte längre att kunna kräva att komponenter måste paras med telefonen. Eller så måste du öppna upp det så att vem som helst ska kunna para om dem. Och en stor anledning till det här det är ju för att till exempel att om du äger en repair shop av iPhones till exempel så kommer du få in ett helt gäng med iPhones som inte går att reparera. Då hade du varit ganska nice mot dina kunder om du faktiskt kan återanvända delarna för de telefonerna. Det vill säga, nej men jag har en fingeravtrycksläsare för en iPhone 10. Den ligger här i lådan. Jag bara micklar loss den och så stoppar i den i nya och så funkar det liksom.
Det vore ju bra om det gick. Men alltså jag vet inte om anledningen till det här när man har någonting som man inte vill göra och det är för jobbigt att förklara varför då väldigt ofta man spelar kortet men säkerhet då.
Mm. Tänk på barnen.
Jag skulle mycket väl kunna tänk på barnen precis. Ja men det är typ de två som är de vanligaste. Alltså du tycker om barnporr, men nej det var inte det jag sa, jag vill kunna byta batteri i min telefon. Man bara, ja. Det finns ju en liten grej i det här, om jag kan börja plocka ut minnesprylarna ur en telefon och stoppa in dem i en annan telefon och då använda de minnesprylarna, finns det ju kanske en liten risk att det som lagras på minnesprylarna går att läsa i telefon nummer 2. Och det vill man ju inte, för man vill ju att saker och ting ska liksom sitta fast i den devicen. Samtidigt så vill jag ju som, eftersom om min telefon bestudien vill inte att någon annan ska titta vad som finns på den. Av säkerhetsskäl. Men samtidigt vill jag ju kunna flytta delar mellan enheter på ett sätt så vi slipper slänga saker och ting som faktiskt på typ funkar som reserv. Så det här, den är klurig.
Men alltså jag menar samtidigt ditt exempel med min är ju egentligen relativt enkelt att komma runt. Det är bara att se till att all lagringsyta krypteras. Jag kan fortfarande stoppa i ny lagring. Det är ju ingen som säger att telefonen om jag byter lagring i telefonen så ska ju inte telefonen vara liksom alltså den ska vara hel, den ska fungera men jag måste förmodligen läsa tillbaka en backup. Likadant om jag byter moderkort till telefonen så att jag inte längre har krypteringsnyckeln till min lagring. Då är det kanske så, nu råkar ju de säkert sitta lödade på samma moderkort men whatever liksom. Så ska jag fortfarande ska jag kanske inte komma åt lagringen för det. Så den säkerhetsaspekten måste man ju absolut fundera kring. Men att man inte ska kunna stoppa in skärm från en annan trasig iPhone där skärmen är hel i en telefon där skärmen är trasig.
Men tänk om PIN-koden har bränts in på skärmen då kan jag ju se vad den andra
precis, tänk om det är fingeravtryck. Det blir ju fingeravtryck där jag har tryckt på. Ja, fattar du väl.
Det blir ju nedgröpningar i skärmen. Den är ju utsliten just där, så är det ju.
Ja.
Ja. Sen så tänkte jag bara lite snabbt nämna att vi, ni vet att vi definierar ordet malicious compliance förra avsnittet eller någonting, när vi pratade om hur Apple hade gjort i App Store. Nu har Epic och Deezer och Paddle och Spotify skickat ut ett långt, långt brev där de har skrivit under, det är ett helt gäng företag till, som har skrivit under och sagt att vi tycker inte alls att Apple försöker följa regelverket som finns i EU. Vi tycker snarare att Apple gör allt de kan för att inte följa regelverket, utan att någon ska kunna säga att de inte följer regelverket. Jag tänker inte gå in i detalj på den här, för jag ska helt ärligt säga att jag har inte hunnit läsa med den. Men för er som är intresserade så finns det en länk i show notes.
Ja, men det är väl det här med spirit of the law and letter of the law, att man ska följa båda. Att det, bara för att det står uttryckligen en sak, så det finns en tanke med vad man ville med lagen.
Och så. Ja. Nej, men bland annat så hängde de upp sig på det här som vi pratade om innan med säkerhet, att Apple har gått ut och sagt att det är livsfarligt att sideloada applikationer och app stores och grejer liksom. Och det faktum att man säger det på det viset till användarna gör ju att användarna kommer att bli livrädda så fort de ser den här varningen och aldrig någonsin välja en annan app store. Dessutom så, det faktum att alla kommer att behöva betala fullt ut i princip, även om man inte ska vara i Apple App Store, så kommer man fortfarande behöva betala Apple en massa pengar. Gör ju liksom att det här blir inte det här blir inte en konkurrerande lösning, utan det här blir någonting som bara stärker Apples monopol ytterligare. Liksom. Jag tänkte också hoppa över till allmänt nytt och säga att Spotify har gått ut och de presenterar ju en ljudbokstjänst för ett tag sedan. När man har man Spotify som betalande kund så kan man få ljudböcker via Spotify Premium. Numera så kan man faktiskt välja att köpa, eller kommer man att kunna, i USA i alla fall, att välja att köpa Spotify ljudbokstjänst bara, alltså standalone. Så även om man har ett gratis abonnemang på Spotify och inte betalar och lyssnar på reklam under musiken, så kan man fortfarande köpa ljudböcker. Boksabonnemanget via Spotify. Och det ska tydligen enligt uppgift vara billigare än Amazons Audible. Så man betalar typ $10 i månaden istället. Den har dock inte kommit till Sverige, så därför vet vi inga priser i Sverige.
Okej. Okay. Men det kanske är på gång helt enkelt.
Yes.
Ja, yes. De verkar ha lagt en cap på hur många timmar man får lyssna.
Ja, men det är som den här andra, bara BookBeat. Man betalar, ja. Och sen har man en viss cap, som betalar man mer, då har man en, så finns det någon, ja, unlimited som är svindyr.
Och det har Storytel för övrigt också, de har också en cap på sina, så, om du inte köper dyraste, så har de infört en cap på sina abonnemang också.
Så borde ju e-boksleverantörer göra, att man betalar, man köper man några böcker, så betalar man lite till så får man jättemånga böcker, och betalar man ännu mer så får man alla böcker.
Ja, precis. Sen så har Amazon faktiskt gjort en ganska stor grej som jag nästan höll på att missa då. Det är så att och jag har även missat att Google har gjort det här. Men det är så att både Amazon och Google har infört att man har plockat bort egress fees om du ska flytta till en annan cloud provider. För det har innan varit grejen att det har varit gratis att flytta data in i en cloud provider, men det har kostat en hisklig massa pengar att flytta ut data från en cloud provider, vilket gör att det blir ju en inlåsningseffekt då, självklart. Google gjorde det här för ett tag sedan och Amazon gick ut nu i veckan och bestämde sig för att vi kommer inte längre att ta betalt om du vill flytta ditt data till en annan tjänst. Vilket betyder att av de tre stora så är det helt plötsligt bara Microsoft kvar som tar betalt för egress fees.
Just det. All right.
De gör ju det så länge du inte flyttar ut mer än 5 gig data per månad eller någonting. Då är det gratis.
Ja, men det är lugnt. Så att om jag har en terabyte databas, så vänta till 2027 någon gång så är jag klar.
men det här är extra trevligt om du till exempel vill ha en tredjepartstjänst för backuper, till exempel att du har dina saker i Google eller Amazon och så vill du backupa någon annanstans eller bara synka ut datat på någon annan.
Ja, och det här tycker jag är en lite grann åt DMA-hållet faktiskt. Det här är en sån grej som man faktiskt borde titta på.
Jag tror faktiskt att det finns med där.
Ja, det kanske finns. Men just det här att det blir ju en väldigt, väldigt stor inlåsningseffekt när du inte ens, även om det tar oändligt med tid att flytta ditt data, så det faktum att du inte ens kan göra det utan att det dessutom blir galet dyrt blir ju en inlåsningseffekt.
Precis, för att jag tror inte det uttryckligen står att i IDMA att Amazon får inte ta betalt för egress, så tror jag inte att det står. men jag håller med, det har att göra med man får inte lägga på saker som skapar inlåsningseffekter, och det här är en inlåsningseffekt.
Ja. Yep. David, sen har du lagt in en länk om Tidal.
Ja, för alla lyssnare som har Tidal och kanske inte tänker så mycket på det, tidigare, de har inte riktigt ändrat det. Ändringen kommer i april. Men du har behövt att ha HiFi Plus, det är det dyra abonnemanget, 200 kronor i månaden på Tidal. Det har du behövt att ha för att kunna ha det här rumsljud eller Dolby Atmos. Och helt enkelt ljudfiler i högre kvalitet. Från och med april så kommer det att flytta ner i Tidals HiFi-konto, eller HiFi-prenumeration som kostar 119 kronor per månad. Och sen så har de i april så kommer de där dessutom då att erbjuda 3 stycken prenumerationsalternativ. Det är individuella för 119 kronor, familj för 189 tror jag, eller under 179 där någonstans. Nej, 199 blir det ju. Skitsamma, det är konstiga dollarsiffror, jag försöker översätta dem i riktigt. Och sen så har de ett studentabonnemang för 60 någonstans, 50-60 kronor i månaden. Och alla de här kontorna kommer givetvis ha tillgång till alla låtarna som finns i tjänsten, så att det kommer inte vara någon sån typ av begränsning. Så att ni som har gått och funderat på Tidal och kanske tycker att det har varit dyrt för att få hög kvalitet och så vidare, nu kan det kanske vara en anledning att börja kika lite mer på det här, för nu matchar de nämligen både Amazon Music och Apple Music på den prisnivån kontra kvaliteten på musiken som man, eller kvaliteten på ljudfilerna som man då får tillgång till.
Jag är fascinerad av musiktjänster det kan finnas och hur många abonnenter det kan finnas där ute.
Ja. Men de slåss lite om de abonnenterna.
Jo, men alltså, Tidal säger att de har 600 miljoner abonnenter. Apple Music säger att de har jättemånga. Spotify säger att de har jättemånga de också. Jag förstår inte hur... Har många människor många abonnemang? Eller...
Jag har inte längre.
Ah, okej. Okay. Okay. Så jag kanske inte ska säga så mycket, för jag har typ alla abonnemang när det gäller
streaming.
Ja, men inte musiktjänster. Så att, jag kanske borde bara hålla käften och tänka på mig själv. Så jag tycker att, ja precis, du förstår varför det finns många konton.
det var inget helt enkelt.
Det var inget. Så.
Vi går vidare.
Vi kan klippa det där.
Ja. Vi går vidare till en annan grej. Det är så att i veckan så gick Elon Musk ut och skickade in en stämning mot OpenAI. Och okay. Alltså Elon being Elon så stämmer han ju folk. Det är så han jobbar liksom. Anledningen till att jag tog upp det här, det är för att det finns faktiskt en bakomliggande grej här som gör den lite mer intressant än vilken annan stämning som helst. För det första så var ju Elon Musk en av medgrundarna till OpenAI, eller i alla fall så pytsade han in väldigt, väldigt mycket pengar i början i OpenAI. Och grejen var ju att från början så hade ju OpenAI, eller de har ju sitt mission statement att de ska ju leverera en open source AGI-lösning, och den ska inte kosta pengar har de sagt. Det har ju varit en del av deras mission statement. Och det som han hävdar då i sitt lawsuit, det är att OpenAI has been transformed into a closed source de facto subsidiary of the largest technology company in the world, Microsoft. Under its new board, it is not just developing, but is actually refining an AGI to maximize profits for Microsoft rather than for the benefit of humanity. Och det är det här som är poängen alltså, att från början så, så startades OpenAI som en stiftelse för att göra AI tillgängligt for the sake of humanity, for the benefit of humanity. Och det är det då han hävdar, att eftersom man samarbetar med Microsoft och att man låter Microsoft liksom få tillgång till precis allting man gör, och Microsoft per default är ett bolag som är där för att tjäna pengar, så tycker han att man har då avvikit från mission statement. Men som jag och Björn, vi pratade lite om det här innan vi drog igång inspelningen, att hela det här företagsupplägget med OpenAI, där man har ett affärsdrivande företag och en stiftelse, och det är liksom lite sådär, det är lite grötigt var man ska tjäna pengar, var man inte ska tjäna pengar, vad som är liksom vad som är stiftelsen och vad som är det affärsdrivande företaget. Och det har ju inte blivit tydligare efter hela liksom, samarbetet med Microsoft, skulle jag vilja påstå.
Nej, och han säger ju att han har stoppat in, vad var det, 20 miljoner, 40 miljoner, jag kommer inte ihåg siffran. Den har snurrat förbi någonstans i någon artikel när alltihop har startat det. Men han säger också att han har stoppat in 100 miljoner dollar i något annat tillfälle. Så att det är lite osäkert på hur mycket pengar han stoppade in. Det är jättesvårt att reda på hur mycket pengar som OpenAI hade från början när de startade. För där finns det siffror som säger att nej, men de hade $1 miljard när de startade. Fast det kan... Det stämmer inte med andra siffror. Så att ingen vet egentligen hur mycket pengar han egentligen stoppade in. Eller ja, han själv vet väl det. Men det är inte tydligt någonstans hur mycket pengar och hur viktigt det var det han gjorde. Så han är arg över att han tycker att OpenAI inte riktigt har gjort det de skulle. Men han verkar vara arg på de flesta. Så.
Jo, samtidigt som sagt, jag tycker ändå att det finns en del alltså han har en del i det han säger. Det ligger en del i det han säger. Eftersom, alltså det är ju, jag tror det är mer personligt än att han bara jävlas med folk som han brukar göra liksom.
Ja, absolut. Men precis, men samtidigt, om man säger att vi startar det här bolaget eller vi startar den här organisationen som vi ska inte tjäna pengar och vi ska börja göra världen till en bättre plats. Men sen startar den intresseorganisationen ett bolag som försöker tjäna pengar. Det är väl inte fel egentligen? Huvudorganisationen, ja. Vi får väl se vad som händer utav det här.
Yes.
Jurister kommer att tjäna pengar.
Ja, absolut. Björn, du kan få fortsätta på AI-spåret, tänker jag.
Ska jag? Ja, just det. För jag såg en nyhet från Anthropic att nu är de lika bra som människor. Typ. Och vet ni vad? De är mycket, mycket bättre än GPT-4. Typ. Och Anthropic då, vilka är det? Ja, det är ett bolag som har byggt en AI-modell såklart. Den heter Claude. Anthropic är backad bland annat av Google. Google gick in, när Microsoft gick in och stoppade in jättemycket pengar i OpenAI, så typ samtidigt stoppade Google in massa pengar i Anthropic.
Och Arc-browsen använder Anthropic Claude för att göra sidsammanfattningar.
Ja, och de första hette Claude 1, nästa hette Claude 2 och nu finns, vet du vad den som kommer ut nu heter?
Claude 2,1.
Ja, Claude 3 faktiskt. Ah. Var nära. Så att Johan var närmast.
0,9 ifrån. Okej, det är bra då.
Precis. Och den här är sjukt mycket bättre.
Hade det varit OpenAI så hade den hetat Claude 3,5 Turbo.
Ja, det gör en... faktiskt, ja, de har döpt den till Claude Haiku, Claude Sonnet och Claude Opus. Vilket är, man blir så här, ja.
Opus var jättemycket bättre på 80-talet.
Ja, det är möjligt. Men alltså det som är intressant är när de säger vi är nu bättre än GPT-4. Jag har sett tester, det finns standardiserade tester för de här. Och de man lyfter fram, då är man så här, GPT-4, de hade 79% success rate. Vi har 81%. Och, alltså det var några procent bättre på alla saker de lyfte fram. Det var inga gigantiska skillnader. Men vad lär vi oss utav det här? Jo, men de här modellerna börjar finnas ett par stycken stora. Anthropic då, som är, det är väl en av de här riktigt stora. Meta har sin Lama, LLAMA. OpenAI har sin GPT och så har vi Google som har Bard som numera heter Gemini. Så det finns ett helt drös olika sådana här modeller. Men vilken är bäst? Det beror på. Min uppfattning av vilken som är bäst när jag har på testat och jämfört olika modeller, det som är viktigt för mig, det är hur många tokens den kan behandla. Med andra ord, hur stort uppmärksamhetsfönster har den. De kallas för någonting speciellt, jag kommer inte ihåg. Och där ska väl då sägas att den här Claude 3 har i sin största variant ett väldigt stort sånt tokenfönster. Den kan ha 200 000 tokens. Och 200 000 tokens, det är mycket. Det är svårt att fylla. Medan en modell som bara kanske tar 1000 tokens, då tappar den fokus hela tiden. Och när den tappar fokus, då börjar den gissa. Och då blir det inget bra längre. Så, men den är dålig på att göra bilder. Den gör nämligen inte bilder alls. Den gör text. Så att, men Anthropic, om ni ser nyheter som säger att nu är GPT överspelat. Den är också bra. De är bra allihopa, skulle jag säga. Men blir väldigt lika.
Björn, hur många tokens har du stöd för?
I mitt minne, 3 tror jag.
Okej.
Okay. Men jag kan säga att som till exempel GitHub Copilot, där har jag ett problem, för den har så få. Som exempel, om jag säger till GitHub Copilot att den ska förstå ett skript på, jag har inte till som exempel tidigare, 1000 rader. PowerShell-skript på 1000 rader. Det är ganska stort PowerShell-skript.
Mm.
Så pass stort jag skulle vilja ha hjälp. Det kan inte GitHub Copilot titta på.
Mm, okay.
Det är för mycket. Mm. Den klarar inte av att hantera det. Utan då måste jag använda någon som har det uppmärksamhetsfönstret. Där är ChatGPT mycket, mycket bättre. Så, och det är därför jag menar uppmärksamhetsfönstret. Vad det nu heter, jag kommer inte ihåg.
Japp. David, sen har du lite info om Samsung.
Ja, precis. Kommer ni ihåg när Nokia filmade och sa att det var en telefon och så var det fetaste videokameran i universum som krävde en jättestark axel och så vidare?
Men var det inte så att den personen som höll kameran också hade en telefon?
Jo, nej.
I fickan.
Någonstans.
Men någonstans
kanske
var
inte,
det,
kanske men inte en Nokia-telefon.
Hela den där videosekvensen reflekterades ju i fönstret på en husvagn när de körde förbi eller hur det var. Och det var då det avslöjades. Samsung har gjort en liknande grej. Inte riktigt, men nästan. Det är nämligen så att de påstod att det var en viral video. Så påstod de att det var en viral video tagen på en konsert med Rihanna, ska jag säga. Och de gick ut och påstod att det var tagen med en Galaxy S24 Ultra-telefon. Det visade sig att så var faktiskt inte fallet. Det var faktiskt inte en Samsung S24 Ultra. Det var en iPhone. Det var en iPhone 13 Pro Max. Så att det var liksom inte ens den senaste. Det var en telefon som är 2 år äldre än Samsungs nyaste. Och då börjar man ju liksom, okej, det kanske är så att kvaliteten på de här filmerna som kommer ut, telefonerna, det kanske, låt oss säga att det planar ut lite grann. Att vi har inte samma utveckling längre som vi hade mellan en iPhone 4 och en iPhone 5 och så vidare när det gäller bildkvalitet. Det gick uppåt så man kunde titta på bilderna och bara holy shit, vilken skillnad det är. Utan det är väl snarare så att det är andra grejer i telefonerna idag som kommer spela någon roll beroende på vilken du ska välja att köpa. Men jag tyckte det var lite roligt. Som vi har diskuterat just bildkvalitet och sådana grejer. Och här kunde uppenbarligen Samsung själva inte se skillnad på en 2 år gammal iPhone och sin eget flaggskepp. Så att, då vet ni det. Ska ni filma och är ute efter kvalitet, kan spara lite pengar och köpa en 2 år gammal iPhone då, för att uppenbarligen så är den jämlik med Samsungs nyaste senaste.
Men det är så det stod i metainformationen i filmen, vad ja. De har filmat bara.
Yes.
Okej. Okay. Så det, de hade alltså kunnat kolla. Det är inte så att man behövde gå tillbaka till källan och fråga vad personen hade, utan det var okej, okay, ja.
Yeah. Mm. De gjorde en liten whoopsie liksom.
Mm, hade otur.
Så att, ja.
Ja, sen Björn, så hade du något som läcker.
Det var några andra som också hade otur. Vi skulle kunna kalla det för veckans internetsladden i hårddisken ögonblicket.
Okej.
Okay. För att det här är en person som upptäckte att en glad människa som håller på att titta på internet och letar efter saker och tycker säkerhet är kul, som helt plötsligt hittar en IP-adress som svarar, och sen så på den så råkar det finnas en databasserver, och sen så går man in på den databasservern, så japp, här kom vi in, det var inga användarnamn eller lösenord, nu är jag inne, vad finns det på den här funding? Vänta, det här verkar vara en produktionssystem som verkar användas, vad är det här funding? Oj, det är ett sms server som använder den här, vad är det för sms som skickas på? Jag kan se sms. Det här var ju knasigt. Vad är det för tjänst här? Det är en OTP-tjänst som skickar one-time passwords över sms som man av misstag hade råkat lägga databasservern med alla sms i på internet utan inloggning direkt.
Upsi.
Det är en ups. Och den här, tydligen så skickar de ungefär 5 miljoner sms-meddelanden om dagen. Och i de här sms'en så ligger inte bara one-time passwords, utan ligger även länkar för att sätta lösenord och sådana där saker om man har glömt lösenord och sånt. Så den här personen som hittade det här lyckas inte klura ut vad det var för tjänst från början, som hörde av sig till en tidning som hjälpte dem att reda på vart det var någonstans. Den är inte publik längre, man tog bort den, men man kunde hitta databaser åtminstone typ ett år tillbaka.
Yep.
Det är tipset den här veckan, är man då stoppa inte in internetsladden direkt in i hårdisken, det blir fel då.
Nej. Sen har du lagt in en länk om Pentagon.
Ja, för att den här är en sån här jobbig historia som gör att man börjar fundera på hur tänker man och sådana saker. Och den här, det går att dra så många, många paralleller från den här och det går att dra så många erfarenheter från den här som ingen av dem är rolig. Men en kul människa som 2019 började fundera på så här, hur skulle man kunna använda olika appar? Kom fram till att om man använder gratisappar som i sin tur har reklam i sig, då kan man få ganska mycket information tillbaka, inte från själva kanske appen, men från reklamförsäljningsgrejen som säljer reklam till appen, för att appen i sig läcker inte. Men integrationen till reklamförsäljningsstället gör det. Så han började fundera lite grann på det här. Appen han styrde in sig på och började titta på reklamen, så här, det är Grindr, vilket i sin tur gjorde att man kunde efter ett tag få GPS-data på vilka personer som i sin tur hade telefoner. Man kunde få information om dem, man kunde få tidsstämplar på när de befann sig på olika platser, som i sin tur kunde göra att man kunde se, okej, det här är de olika högkvarteren för olika typer av FBI, NSA och så vidare. Den typen av ställen där det finns människor som man kanske vill komma åt. Det är en ganska kort artikel, men den beskriver på ett rätt kul sätt eller ett intressant sätt hur man kunde börja se att här har två personer som har den här applikationen befunnit sig ungefär samtidigt på ungefär samma GPS-koordinat i samma gatuhörn. Troligtvis har de träffat varandra. Det här är ett sätt att man då använder information från reklam som du sen kan vända mot människor som kanske inte vill vara publika med det. De kanske inte vill vara publika med att de finns på Grindr. Och då kan du i sin tur använda det utpressningssyfte mot dem. Och hur fan ska man skydda sig mot sådana här saker? Ja, det vet du fan. För du kan inte ens säga till folk att det där får du ha på din privata telefon, har inte på jobbtelefonen. För du har ju med dig din privata telefon även på jobbet. Jag vet inte riktigt vad man försöker lära sig från den här, förutom att anfallare och försvarare tänker jävligt olika när de försöker göra saker och ting. Och vad den här är du en försvarare på ett IT-företag eller en liknande, där du försöker skydda miljön, läs de här konstiga bara för att komma in i mindset och hur de här dummisarna tänker, eller hur de kan tänka. Sen hur man skyddar sig mot det här, helt ärligt, jag vet inte. Den här tror jag inte går att skydda sig mot på något sätt. Ja visst, du får inte med den telefonen, men det finns på andra sätt att göra det på. Ha i så fall en öppen dialog på företaget så att man inte ska behöva skämmas över saker och ting. Men det kommer inte gå över hela världen ändå. Jag tycker det var intressant bara, så den är rätt så kort. Den tar 5 minuter att läsa, om ens det.
Ja. Så. Jag tänker att vi hoppar över till Microsoft. Och man har i veckan konstaterat att det är inte riktigt alla här i världen som kör Windows 11.
Är det så? Mm.
Va?
Man är lite besviken över det.
Du pratar om de som kör Apple.
Nej, det finns tydligen någon som kör Windows 10 också som kör Legacy operativsystem, tydligen.
Okej, konstiga människor.
Ja, alltså sånt gammalt skräp. Så. Nej, grejen är att Microsoft har veckan börjat pusha ut lite så här hints till folk som kör Windows 10. Där man får upp en snygg skärm där det står jätteflashigt upgrade free to the latest Windows 11. Get it. Schedule it. Och sen längst ner så står det med jätteliten text. Keep Windows 10. Och grejen är att det här har gått ut inte bara till de här som kör IOM licenser, för det har du gjort rätt så länge. Men det har ju gått ut även till de som kör Pro. Alltså som har gått och köpt en Windows 10-licens och som förmodligen har gått och köpt en Windows 10-licens för att man tycker att den är ganska bra. Och så att det är rätt uppenbart att Microsoft tycker att fler borde köra Windows 11.
Ja, vi kör ju faktiskt Windows 10 här hemma på några datorer. Men det har ju mest att göra med att Windows 11 inte går att installera på dem.
Ja.
Så de kommer nog inte få den här lilla hinten.
Ja, nej, jag skulle säga att vi ligger nog på 50-50 ungefär. Mina maskiner kör Windows 11. Yngsta dotterns dator, en Surface Pro 1. kör inte riktigt Windows 11, den fixar inte riktigt det. Och en Surface Laptop 2 kör inte heller Windows 11, men annars kör alla andra maskiner Windows 11 faktiskt.
Enligt den här artikeln så säger de att Windows 10 Pro kommer att ha end of support 14 oktober 2025. Det är ju inte jättelångt bort, det är 1,5 år.
Ja, det är snart där.
Så då måste du uppgradera alla maskiner till dess alltså.
Ja, precis.
Ja. Jag tänkte också gå vidare till, vi brukar alltid gnälla över att Google är ganska duktiga på att stänga ner saker och slå ihjäl saker och ta bort saker och sådär. Ni kommer att ihåg att vi pratade om för kanske 1,5 år sedan någonting, så pratade vi om någonting som heter Windows Subsystem för Android. Och tyckte att det där var ju asgrymt. Tänk att kunna köra liksom typ så här Android-appar i Windows. Hur coolt är inte det på en skala? Och så släpptes det till i USA. Och man konstaterade att man kör Amazon App Store och det är skitcoolt, det funkar och så. Och så tänkte vi får det snart i Sverige. Snart kommer det till Sverige. Nu är det inte långt kvar, så här nära har det nog aldrig varit. Vissa säger att det kommer inte alls att komma till Sverige överhuvudtaget. Utan det ryktas att man kommer helt enkelt att slå ihjäl det mars 2025.
Är det för få som har använt det?
Förmodligen. Konstigt! De inte ens kan använda det.
Ja, men det kanske är så att inga utvecklare som idag bygger saker och ting för Android har uppgraderat sina applikationer till Windows Subsystem för Android för att det finns för få datorer som kör Windows.
Alltså det ska ju inte behövas uppgraderas dem. Det är det som är grejen.
Ja, men du behöver väl ändå ändra alltså,
nej,
någonting.
Nej. Du emulerar så att du ska kunna ta, som jag fattade så ska du kunna ta.
Jo, men jag tänker att det kanske det är annorlunda skärmstorlekar. Det kan vara att du behöver, det kan se konstigt ut som när man körde iPhone-applikationer på en iPad.
Fast det har du ju. Det har de ju löst redan mot Android-applikationer. Till skillnad från Apple så skiljer ju inte Google på tablet-appar och Windows, alltså telefonappar. Så, det är inte.
Nej.
På Apple-sidan så är det ju olika app stores. De har ju inget med varandra att göra. Det är inte ens samma operativsystem. Alltså,
nej, det är helt
iOS och iPad-OS. Det är ju, alltså det är ju liksom som att jämföra hästar och broccoli typ.
Ja, men,
Nej, hästar och åsnor, för det är ändå något med fyra ben och en mule som springer framåt.
Nej, inte enligt Apple. Det finns inga likheter överhuvudtaget.
Just det. Nej. Det var därför man hade två safari där, ja. Exakt. Ja.
Ja. Okej, så det kommer försvinna alltså. Ah, ja, det var väl synd, men
de kanske ska läsa den där PVA-boken som Apple precis har läst. Man vet. Ja.
Sen David, så tänkte jag, du kan liksom, eftersom vi har pratat om Windows 10 så kan du prata om Windows 11 och Windows 12.
Ja, men precis. Det kan jag göra. Windows 11 och Windows 11-uppdateringen som nu kallas Moment 5. Den innehåller lite små förbättringar, bland annat till Snap Assist. Den kommer att släppas gradvis och pushas ut. Men är man jättesugen på att tvinga in den här kumulativa uppdateringen så kan man göra det i Windows Update. Och vi länkar till artikeln som har en steg-för-steg-instruktion för hur du ska få in den här och de nya funktionerna som kommer med det här. Så det var bara ett kort tips för er som är nyfikna på det nya och vill skohorna in grejer i datorn. Så sprang jag på en artikel om Windows 12 och det tyckte jag var lite intressant. För att Windows 12 är på gång, det kanske inte är någon jätte, folk kanske inte är jätteförvånade. Det skulle stanna på Windows 10, sen så skulle det vara Windows 11, sen skulle det stanna på Windows 11. Apple har ju rusat vidare över på iOS 14, eller på macOS 14 nu, så att, och högre siffror är bättre. Så uppenbarligen så måste ju Microsoft vara hängda på. Så de kommer att släppa Windows 12. Det som händer är att de ryktas, Windows 12 ryktas att eventuellt faktiskt komma redan i år. Vi får se hur det blir med den biten. Men det som var intressant i den här artikeln tyckte jag, det var allting handlar om AI idag. Och Windows 12 kommer att bli ett operativsystem som körs på en AI-dator. Och för att en maskin ska klassas som en AI-dator så måste den ha en viss beräkningskapacitet i chipet som följer med. Och det här förkortas TOPS och det står för Trillion Operations Per Second. Vilket då motsvarar väl biljoner på svenska eftersom de räknar annorlunda där borta än här. Och siffran är 40. Jag har inte riktigt lyckats luska fram vad Apple Silicon ligger på för TOPS i sina maskiner. Men ja, det var det var egentligen det som artikeln handlar om. Att maskinerna kommer att vara AI-datorer, vilket betyder att de kommer att ha en viss minnesmängd och en viss beräkningskapacitet. Och Windows 12 kommer kräva, Windows 12 kommer kräva 40 TOPS i beräkningskraft.
Okej. Okay.
Jag tycker jag ser så mycket rykten om vad Windows 12 ska vara och inte vara. Så jag vet faktiskt inte vad jag ska ta det här längre.
Ta det med en nypa salt, det kanske inte ens är sant det där. Men jag tyckte det var intressant i alla fall.
Ja.
Sidan är Digital Trends, jag har ingen riktig koll på om hur mycket de ljuger. Hur mycket clickbait det är. Men det märker vi.
Ni kommer ihåg när jag nämnde att jag var lite avundsjuk på Apples möjlighet att kunna använda iPhone som en webbkamera. Och att vi också nämnde när vi pratade Pixel 8 Pro att den funktionen kommer att komma till Pixel-telefonerna. Har kommit för övrigt. Det är faktiskt tänkt så att det kommer att komma till alla Android-telefoner. Eller i alla fall alla Android-telefoner med en version av Android äldre än 9. Därför att Microsoft kommer att bygga in det här i sin link to Windows. Det finns ju en companion-app till Windows.
Nyare än 9, va?
Nyare än 9. Bra, tack David. Det finns ju nämligen en companion-app som heter Link to Windows. Som man har släppt. Till början så släppte man det tillsammans med Samsung. Och har man en Samsung-telefon så får man lite andra funktionaliteter. Så man kan till exempel köra Samsung Android-appar i Windows genom den här applikationen och sådär. Men den gör till exempel sådana saker som att du kan svara på sms direkt i Windows. Du kan kolla dina tagna foton och sådär. Men den kommer även då helt enkelt att göra så att du kan använda din Android-kamera som en webbkamera eller som en Teams-kamera eller kamera i Windows. Vilket är, jag tycker det här är coolt. För att det är en typisk sån grej. Eftersom laptops generellt sett har en asdålig kamera, så tycker jag att det här är en bra idé. För förmodligen har din telefon en bättre kamera än vad din dator har. Så testa. Kanske funkar.
Så sitter du där så bara, men Sigge, varför är det en bild på månen på dig?
Jag
kör min Samsung-telefon som en kamera, hur så?
Precis. Ser du dig på andra hälsa att iPhone 13 Pro Max är bra, har jag hört. Och det tror jag kommer från Samsung som har sagt det faktiskt.
Precis, det är de som har sagt det. Framförallt på filma. Ja.
Ja, fint. Vet ni vad Microsoft har gjort den här veckan?
Nej.
Nej.
De har släppt någonting som heter GitHub Copilot Enterprise. Och vet ni vad den är?
Bättre.
Det är den bästa GitHub Copilot de har släppt någonsin.
Oh, fixar den PowerShell-skript med 1000 rader nu eller?
Nej,
det gör det inte. Den är bara dyrare eller?
Den är dyrare, precis. Så att om man, du kan köpa, nu kan du köpa GitHub Copilot från $10, jag tror att det är $19, $29 och $39.
Mm-hmm.
Du får välja. Och såklart, desto dyrare den är, desto bättre.
Jag tänkte säga, är det någon skillnad på dem eller är det bara du väljer vad du känner? Det är som Patreon liksom.
Skicka, hur mycket pengar har du? Skicka dem. Nej, men, det är lite grann som Skatteverket. Ja. Nej, alltså skillnaden med Enterprise är att du får faktiskt någonting som du inte får i de andra. Och det är att du kan börja träna den på ditt eget data.
Mm.
Så vad man kan göra för någonting internt är till exempel att du kan börja lägga upp så här kodar vi på företaget, så kan du träna GitHub-en på det. Och sen så har man en egen knowledge base som den är tränad på. Det kan du inte göra i de andra. Men som jag har förstått det så klarar den inte av fortfarande det här kontextfönstret. Det är fortfarande lika stort som det var tidigare.
Okay.
Och den är, ja, vad ska jag säga? Jag tror att det finns företag som skulle gilla den här. Och $39 är fortfarande väldigt lite pengar per utvecklare med tanke på den hur mycket mer effektiva de blir. Och jag måste kommentera till Nibbles också. Bara, ja, jag sa fel. Jag sa i chatten att det var XP, men det var Windows 2000 som kom. Men Windows 2000 är fortfarande bättre än ME. Så det är så.
Inte när det gäller musikapplikationer. ME var en av de absolut bästa och mest stabila operativsystemen att köra just musikapplikationer på. Men vi kan ta det som
ingen människa har någonsin haft rätt när de sa att Windows ME och stabilt i samma mening.
Ja, jajamän. Funkade hur bra som helst hemma hos mig.
Mm. Undantaget som bekräftar regeln. Men som sagt, GitHub Corporate Enterprise, titta på dem om ni behöver det. Mm. Det kan vara bra.
Coolt.
Du kan fortfarande köra. Är det en massa utvecklare så absolut.
Ja. Copilot igen. Alltså vi pratar väldigt mycket Copilot just nu. Men grejen är att i veckan så kom det en artikel från Microsoft där man pratade om roadmappen för just Copilot. Och en av grejerna som vi här i Sverige har lidit lite av, det är ju att den inte pratar svenska. Den pratar engelska. Vi kan få den att översätta från engelska till svenska, men vi kan inte få den att prata svenska. Det är det som är skillnaden.
Copilot för Microsoft 365 pratar vi om.
Ja.
Ja.
Jag tror egentligen jag pratar om alltså Windows Copilot och för Microsoft 365. Ja. Det kommer komma. Och jag tror faktiskt ärligt talat att det har kommit. För att när jag högerklickade på våra show notes idag och bad den sammanfatta show notes, så gjorde den en jättesnygg liten sammanfattning på våra show notes. Som är så här, vi borde kanske ha sån här TLDR i början på podden. Det här handlar avsnittet om den här gången, så nu behöver ni inte lyssna. Så, check!
det kan ju vara... Du kan ju läsa upp det där i introt på...
Ja, precis,
när du redigerar det sen.
Ja, precis.
Veckans avsnitt.
Detta är en lista över ämnen på länkar och... ämnen och länkar för avsnitt 451 av en podcast. Den innehåller en påminnelse om att spela in och olika ämnen som feedback, backlog, diskussioner om Apple versus EU, right to repair, nyheter om Spotify, Amazon, Tidal, Elon Musk, OpenAI. Det finns också en lyssnarfråga, tips, en veckans rant, shut up and take my money, en sektion med produkter som värdarna vill ha. Det finns också information om man hittar på den podcasten och hur man ska komma i kontakt med världarna.
Jag tycker det är, alltså, jag tycker det är skitbra med tanke på att den heter, alltså, det står verkligen bara nu måste jag skrolla ner så att se vad det står. Det står, shut up and take my money, colon. Och sen en ny rad så står det Johan, colon, Mats, colon, Björn, colon, David, colon. Det står inte så här att jag vill ha den här, men AI förstår att shut up and take my money och liksom, det är de här fyra personerna som är värdarna. Jag tycker det är superhäftigt.
Det är coolt.
Ja, jag är imponerad.
Ja. Men i alla fall, det verkar vara på plats i alla fall i min OneNote när jag sammanfattar.
Det funkar inte på min Mac när jag i OneNote.
Nej, men jag har Copilot Pro så det kan ha med det att göra kanske.
Ja, jag tror inte Mac OS har Copilot alls.
Men... Nej, det kan också ha med det att göra.
Det.
Jag tänker att vi hoppar över till Apple, och Apple har i dag, tror jag det är faktiskt, släppt två stycken, eller presenterat två stycken nya MacBook Airs. För er som är vana vid att MacBook Air är den där så här kilformade datorn som man plockade upp ur ett sånt här Manila Envelope för några år sedan, så har den blivit lite grann fyrkantigare nu för tiden. Man har helt enkelt gjort sig av med den där kilformade varianten. Det som är nytt helt enkelt är att man släpper en ny 13 och 15 tums version med M3-chippet. Och gubevärs, du kommer kunna ha två externa skärmar. Observera, inte två externa skärmar och en intern, utan du får välja två skärmar. Så, antingen är det två externa eller så är det en intern och en extern.
Okej. Okay. Men det är fortfarande en MacBook Air, kom igen.
Ja. Det, ja. Vilket var ett faktiskt ett problem, och om inte jag minns helt fel så är det samma problem med de andra som kör M3-chippet också, att de har inte heller tillgång till mer än två externa skärmar. Det har varit problem med alla M-chippen att det har funnits begränsningar i externa skärmar.
Okej.
Yes.
Jag har inte upplevt ett problem någon gång när jag använt någon av mina M3-datorer. Nej, just det. Jag har inga.
Nej, så är det.
Så det är kanske därför. Ja.
Sen David, så har du en länk om iOS och iPadOS. Observera, titta. Till och med här står det två olika operativsystem.
Ja, det är det. De har ju vuxit ifrån varandra. Apple släppte idag, tror jag var. Eller om det kanske var igår kväll. Jag kommer inte ihåg. iOS och iPadOS 17.4 med lite nya funktioner. Det är nya emojis. Man kan få textning eller utskriften av poddar. Och sen så är det förbättrad batterihantering på iPhone 15 bland annat, som tydligen har varit lite knapert med då. För användare i EU så finns det nu stöd för alternativa appbutiker och betalningsmetoder i App Store, säger de. Det är lite bugfixar och så vidare och så vidare. Så jag tog och frågade. Jag tog faktiskt och frågade Copilot. Jag har ju ändå Copilot i min browser. Så jag frågade Copilot, hej du, vilka är de nya emojisarna i iOS 17.4? Och då säger den att det är en Phoenix, det är en skiva lime, det är en trasig kedja, det är ett huvud som skakar upp och ner för att indikera ja. Nu gör jag det i radio här så att ni ser det på bild. Och ser ni inte det här när ni lyssnar på podden och kör bil, så är ni på fel medium för att ta del av podden. Sen så är det
finns alternativa medium.
Ja, precis. Alternativa fakta och alternativa medium. Sen så är det ett huvud som skakar vänster och höger för att indikera nej. Och sen är det en ätbar brun svamp. Jag tror inte jag ska prova äta den bruna svampen, för den är fortfarande på skärmen. Så är det lite sådär. Men det ska vara en brun svamp. Det är de emojisarna man får. Och det är ju bara, alltså, bara en Phoenix är ju värt att uppdatera till iOS 17.4. Det hör man, eller hur?
Yep.
Så att, gör det. Släng in dem.
Ja. Sen så Björn, du hade lagt till en länk om Apple TV+.
Det har jag faktiskt. William Gibson, han skrev Neuromancer bland annat för massa år sedan. Den boken, det är cyberpunk så jag skvätter om det. Den boken kommer att göras som tv-serie. Och jag läste hans böcker, där måste vara till 90-talet någon gång. Jag tyckte de var fantastiska. Jag tror inte att jag kommer att tycka att tv-serien är lika fantastisk, för jag har blivit äldre, men jag ser ändå fram emot det här. Alltså Neuromancer var en av de här som jag tyckte var riktigt, riktigt cool faktiskt. Jag försöker komma på vilka andra böcker han skrev också, men det kommer jag inte ihåg just nu.
Yes, vi hoppar av till Google och David, du börjar.
Är det jag som börjar igen? Ja, det har väl det är så här att det var någon som hacklihack och jättedåligt. Det finns läckta säkerhetskoder på internet ifrån, ska jag scrolla upp och se så att det blir rätt igen, Google, WhatsApp, Facebook. Och det är en säkerhetsforskare som har hittat en oskyddad databas på internet som innehåller miljontals tvåstegsverifieringskoder som är skickade via sms till Google, för Google, WhatsApp, Facebook och TikTok.
Men är inte det samma databas som jag pratade om tidigare? Ja, det är det.
Men då skiter vi den.
Det är samma databas.
Då skiter vi den.
Men det roliga, det som är intressant här, ja, det är väl att även Google, WhatsApp och Facebook använder de här tjänsterna. Så det är inte bara någon random moj som har använt
och de här. TikTok också.
Ja. Så pass dålig så att vi tar upp det två gånger.
Förstå att det är viktigt att se över sina säkerhetskoder. Men då backar vi bandet och sen får Johan göra om det här.
Ja, nej, det tycker jag inte
vi gör. Alltså, vadå? Hoppa till Google igen liksom.
Ja. Lösenordshantera är ju bra. Det har vi pratat om tidigare. Google skapade ju för några år sedan en egen lösenordshanterare. Som då är bättre än den som följer med i Chrome. Och den har man på Android, man har den i Chrome, man har den som en plugin i Edge om man vill ha det och sådär. Så den är liksom jämförbar med typ Bitwarden och de här andra. Men då är grejen att en av funktionerna som inte har funnits i den här lösenordshanteraren, det är ju till exempel att kunna dela lösenord med sin familj. Så tar man en familjekonto på Google och man använder lösenordshanteraren i Android och i Chrome, så kan man numera då dela lösenord med resten av sin familj. Vilket jag tycker är jättebra. Så att det är ju är man all in på Chrome och Google och har Chromebooks och grejer, så är ju det här en fullt relevant lösning faktiskt.
Men faktiskt, dela lösenord med varandra är superviktigt, för att det är helt hopplöst annars när man får en fråga från någon. Vad är inloggningen till Netflix? Och sen så säger man, om man då inte kan skicka länken till lösenord istället, så får man spö från sin.
Och som sagt, för er som inte liksom vill ta beslutet om en annan lösenordshanterare, ni kanske inte sitter i iOS och kan använda Keychain till exempel, så skulle jag vilja påstå att det här är ändå en rätt så vettig lösning. Så det är bättre än inget i alla fall. Kör på det.
Ja, det är jättemycket bättre än inget.
David, du hade lagt in veckans rant.
Ja, en jättekort liten grej. Jag satt och översatte, jag använde AI eller LLM för att översätta en text från engelska till svenska. Och den här LLM:en skulle då översätta ordet förenkla på engelska till svenska, simplify skulle den översätta. Och det var Claude 2 som skulle stå för översättningen. Så alla ni som tycker att Claude 2 är mycket bättre än GPT-4. Jag ska prova det där på GPT-4 sen och se om den gör samma sak. Men Claude 2 föreslog att simplify på engelska blir på svenska enklifiera.
men nu finns ju Claude 3, det är därför. Den är mycket, mycket bättre nu.
Såklart.
Ja, du skulle ha kört den nya versionen. Ja. Dumt att du körde den gamla.
Dåligt av mig. Ja, det tar jag på mig. Det är mitt fel.
Vad heter det? Enklifiera?
Enklifiera. Jag har lagt in det i vår AI-kanal också här i Discorden. Ja. Dagens AI-ord är enklifiera.
Jag gillade faktiskt det på något sätt.
Det var mycket, mycket, mycket gulligare än förenkla. Ja. Att man kan enklifiera saker.
Jag försöker komma på vilken podcast det var jag lyssnade på när jag tänkte på Björn Hamdan. För det var också en sån här grej att det var en familj som de hade liksom sina egna ord hemma. Jag för mig det är en podcast som du lyssnar på, men jag kan för mitt liv inte komma på vilken det är.
Det var Mello.
Var det Mello?
I lördags.
Ja.
Precis.
Det var därför jag tänkte på Björn, eftersom jag vet att han tittar på Mello.
Ja.
Därför.
Jag kommer inte ihåg vilka ord det var, men
det var rätt roliga ord i alla fall, tyckte jag.
Ja, det var det.
Björn, ska du göra någonting som du har sagt att du aldrig ska göra? För du har hånat oss stackare som hänger i 3D-printer-gruppen på Discord ganska länge faktiskt. Ja. Och tyckte att det där är inte min grej. Det där ska jag inte syssla med.
Ja, men så här är det. När jag tittar i 3D-printer, jag lurkar ju i den. Det gör jag ju. Jag skriver inte så mycket. Men jag tittar ju där, för det är ju coola maskiner. Men det största problemet som jag har sett med hela 3D-print-grejen, det är att det verkar vara mycket strul. Och strular när man skriver ut saker och ting, så då måste man på slänga en massa plast. Och jag är en miljövän. Det vet alla som någonsin har pratat med mig. Det är nog det jag är mest känd för, miljövän. Och att jag gillar choklad. Och nu är det så här att nu finns det en 3D-skrivare som skriver ut i choklad. Då gör ju ingenting att det blir dåligt. Då äter man ju bara upp den som blir fel.
Nej, det brukar alltid annars vara sån här meme på alla 3D-printing-forum. Någon som har haft en sån här typ Mandalorian-helmet som har stått och printat i 2 dygn eller någonting. Och så kommer de ner så är det en stor boll med spaghetti bara liksom.
Ja, och vet du vad? Jag tror att jag skulle bli lika glad om det blev rätt som om det blev fel med den här skrivaren. Ja. För att den här skriven, det är alltså en Coco Press heter de som har gjort den. Och den kan skriva ut i choklad. Det enda jag skulle vilja förändra på den här, det är att man skulle kunna kombinera den med en popcornmaskin. För att choklad och popcorn tillsammans är helt magiskt gott.
Okej.
Okay. Men jag kanske får leva som ett djur och poppa popcornen manuellt bredvid.
Ja, det tycker jag. Men jag tycker du behöver en sån här Björn.
Men jag har redan skickat länken till min fru 2 gånger faktiskt. För att hon påpekade andra gången att jag redan fått den här.
Ja, men du har inte visat det, sa du då.
Ja, men jag sa, men du har inte beställt någon än. Och hon bara, jag kommer inte beställa någon.
Det är som när man pratar med barnen och så säger man, hör ni? Och de bara, så får man ingen svar. Så säger man till igen. De bara, du har redan sagt till. Man bara, ja, men du har ju inte svarat och visat att du har hört. Så nej. Det är lite det din fru inte gjorde här då.
Precis, och sen så har vi flera stycken fantastiska människor, bland annat en som heter person på Discorden som heter Perfectly Normal, som också har länkat i den kanalen som heter Prylista till en längre test av den här skrivaren, den här 3D-printen. Så jag kommer att lägga med den också i körnotser.
Jag har ju barn som kör den där favoritgrejen att säger när man tar upp sådana jobbiga saker som vi har pratat om för några dagar sedan så kör de så konsekvent. Jag minns inte.
Oh,
fast jag tror nog att du minns. Fast det är bara sjukt obehagligt att berätta att du struntade i det.
De har sett för mycket på politiker.
Det är Donald Trump, han minns inte så.
Nej, det gör han ju faktiskt inte. Det är på riktigt, vilket är ganska skrämmande.
Nej, det är den andra killen som sluddrar. Men Donald Trump minns inte nu när han sitter i rättegången.
Nej, just det. Precis. Men han vet ju knappt vart han är. Han gör ju en kungen, han är ute och pratar med folk. Kära örebroare.
David, vad har du på din prylista?
Jag har en sån här liten nödpryl, känns det som. För att jag ska ju sticka iväg och stå på scen och prata och lite sånt där. Och då tänkte jag att jag en sån här presentationsmojäng, grunka sak. Det skulle jag kunna tänka mig ha. Och eftersom jag har mus och tangentbord som är Logitech, så tänkte jag då kan jag ha en sån där presentationsmojäng grunkemoj som är också är Logitech. Och då har de en som heter R500S. Och den såg enkel ut. En knapp, stor knapp för att hoppa framåt, en liten knapp för att hoppa bakåt och en knapp för att skjuta folk med laser. Det kan inte bli sämre liksom.
Du får köpa en sån om du dyrt och heligt lovar att aldrig någonsin stå på en scen och använda laserpekaren på, och peka på skärmen där uppe. Aldrig någonsin. Det är enbart talibaner som gör sånt eller människor som förtjänar att dö.
Jag tror att den här borde heta This is not a laser sword eller något sånt där.
Nej, men alltså,
this is not a lightsaber borde den heta.
Ja, men man får leka med katter med den, ja. Det är helt okej. Okay. Man får leka med barn med den, det är helt okej. Okay. Men man får inte stå och peka på en PowerPoint-presentation eller någonting på en stor skärm.
Nej, men alltså,
en data.
Ja.
Använd den och zoom it.
Men jag tänker så här att om jag bara använder den här för att trycka fram, jag ska ju bara trycka fram slides.
Det får man göra, bara trycka fram och trycka tillbaka.
Ja, för att grejen är att jag brukar inte bara vilja stå still vid min dator när jag pratar, jag brukar vilja gå omkring lite grann, beroende på hur stor scenen är. Så det brukar kännas bättre när jag går omkring. Det blir så jobbigt att gå tillbaka till datorn för att tajma vissa tryck hela tiden. Då kan jag liksom lika gärna ha en klicker i handen för att bara trycka fram nästa slide. Den där röda pricken kommer man ju inte... Alltså, jag har aldrig använt den. Jag använder inte ens den här låtsas röda prick. Och det jag ville komma till. Om jag står och berättar någonting och sen har jag några bullets på min slide bakom mig. Om folk är så dumma så de inte förstår så att jag måste använda ett lasersvärd för att peka någonstans. Då tänker jag att då får de skylla sig själva. Så alltså, nej, jag tänker inte använda kattleksaken för att hjälpa folk att hitta... En siffra eller ett text eller någonting sådär.
Den enda förmildrande omständigheten du har till att få lov att använda laserpekaren, det är om laserpekaren är så stark så att du kan se strålen hela vägen upp till duken.
Ja.
Rökmaskin.
Och helst att den bränner hål i duken när du träffar den.
Alltså man kan dra rakt över så här så faller den ner.
Eller möjligtvis om du drar den över publiken så klipper du håret på dem liksom.
Det är det jag säger. Man kan skjuta folk i publiken med den. Då är den bra.
Ja. Ja.
20 meters, den har 20 meters räckvidd. Den är designad för ett säkert grepp. Den har en presentationsapp. Jag tyckte jag läste presentationsknapp, så tänkte jag vilken tur. Men den har en app. Den är intuitiv bildnavigering.
Ja, för de har två knappar, fram och bakåt.
Jag menar, jag kan inte misslyckas när jag har den här.
Nej.
Eller hur?
Till och med du förstår hur den funkar.
Presentera enkelt, utan besvär. Jag menar, jag vill ha en. Bara hit med den.
Kommentar i chatten här att har man en grön laserpekare så är det coolt. Jag hävdar att du får aldrig någonsin använda laserpekaren överhuvudtaget. Jag har både röd och grön. Man får inte använda någon av dem.
Lila.
Den enda som ser pricken är du själv. Ingen annan i publiken ser pricken förutom du.
Fast om man viftar jättemycket så att det blir som en cirkel, då måste de väl kunna
inte
se.
Inte ens då.
Då tror jag på Johan säger... Jag ska ha en annan. Jag måste ha en annan presentationsmojäng knapp sak grunka. Vänta så här. Man behöver ju ha en knapp för att hoppa framåt, en knapp för att hoppa bakåt, en knapp för att aktivera rökmaskinen så att man kan aktivera laserstrålen så att den syns. Då ser alla.
Ja, det är så. Det funkar.
Du ser. Jag behöver ha en annan. Jag behöver ha en rökmaskinsknapp på den här också.
Ja. Yes.
Där följde. Hej då.
Precis.
Ja. Johan, vad vill du ha?
Har du önskat dig en rökmaskin?
Nej, det har jag inte.
Du kan stå bredvid scen och vifta med den. Vi kan presentera ihop, du.
Nej. Det är så här. Jag nämnde ju för ganska många avsnitt sedan att min Aura Ring hade gått och lagt sig, typ. Den hade ingen batteri som funkade längre. I veckan har det varit Mobile World Congress. Och givetvis har Samsung varit där och visat upp sin ring. Alltså, den här är jag ju sugen på. Väldigt, väldigt sugen på. De som har fått lov att hålla i den, det är inte många som har fått göra det. Den har varit typ inlåst i en glasbur. Så säger jag att den är eventuellt aningen lättare än en Aura Ring. Enligt Samsung ska den ha minst lika bra batteritid samt samma sensorer ungefär. Den är dessutom inte riktigt samma utseende som en Aura Ring. Den är konkav istället för konvex. Aura Ringen är konvex. Så. Men i övrigt så släpps den i svart, den släpps i silver, den släpps i guld. Det var någon som skämtade om att eftersom de numera släppte sina Samsung Galaxy S24 i titanium så måste de ju ha en titaniumring också. Vilket jag inte hade tackat nej till, för det hade jag jättegärna köpt den. Men jag är sjukt sugen på att liksom se riktiga recensioner av en sån här. För att än så länge som sagt så har folk fått ha den i typ 2 minuter och sen lägga den ifrån sig.
Ja, är det små taggar som sticker ut på dem på utsidan?
Nej, det är nog bara skuggorna. Om du tittar på bilden med när man ser en ring från sidan, så det är nog bara reflektioner i den. Annars, jag tyckte samma sak. Det ser ut som att den är taggig. Men det är den inte.
Ja.
Men däremot verkar den ha samma typ av liksom utåtstående sensorer på insidan av ringen som Aura också har.
Det gör ju ingenting. Det går ju bara in i kroppen.
Ja,
så det gör
Nej, jag är sjukt sugen på en ny smart ring. Och jag är så pass nöjd med min Galaxy Watch så att den här tilltalar mig.
Har de sagt något pris på en sån här?
Nej. Däremot så har det väl pratats en del om att det förhoppningsvis inte kommer att bli ett abonnemang på den. För det är det som är problemet med Oura Ring. Att de har ju gått över till en abonnemangsform. Så du betalar ett årsabonnemang eller månadsabonnemang på den.
Ja, ja. Precis. Det är det som gör att jag drar mig på.
Ja. Och det är där jag hoppas lite grann på Samsung. Därför att Samsung har ett så pass stort ekosystem. Så att de skulle kunna få den här så pass mainstream. Okay. Så de faktiskt skulle kunna få tjäna pengar på den bara på grund av att den säljer hårdvara.
De kanske skulle kunna skicka ut ett antal testexemplar så visar det sig att de skickar Oura Rings istället.
Ja, precis. Det ryktas dessutom om att det skulle kunna vara så att man faktiskt, istället för att para den med telefonen, så kan det vara så att man kanske väljer att para den tillsammans med klockan. Då gör den ju att du säljer den ju en klocka också. Så, jag vet inte. Så, det kan vara så att de kommer på något vis att hänga ihop eller någonting, och att det är så man skulle kunna få själva liksom affärsmodellen att funka. Men det som tilltalar mig som sagt är att alla de företag som gör smarta ringar idag är så pass små aktörer, så de kommer aldrig någonsin att lyckas bryta igenom på en jättestor marknad. Samsung är än så länge det enda företaget som skulle kunna göra det, vilket jag hoppas på att de gör.
Jag såg siffror på helt orelaterat vad Apple, vad deras hörlurar drar in på år.
Mycket.
15 miljarder dollar omsätter Apples hörlurar. Mm. Bara hörlurssektionen.
Ja. Omsätter. Ja, det är galet.
Så det är pengar. Så det går ju om man är ett stort företag.
Ja.
Men sen så tror jag att det är kanske svårt att slåss med hörlurssektionen på Apple från de som tillverkar ringar. Men folk har ju mycket ringar.
Ja, samtidigt Samsung är ju inget litet företag heller liksom.
Nej, absolut inte. Så att, ja, nej, men de skulle kunna lyckas. Det vore kul om de lyckas.
Yep.
Och om de fick den att funka jättebra med en iPhone så skulle jag bli glad.
Ryktas om att den inte alls kommer att funka med en iPhone.
Så det är inte jättebra heller alltså då? Jättebra är sämre än jättebra va?
Ja, precis.
Okej, bra.
Men med det så tror jag det är dags för oss att avsluta, för jag behöver gå och lägga mig och kurera mig. Vi finns precis som vanligt på facebook.com/enlitepodden.it eller på enlitepodden.se. Podden hittar ni där poddar finns, och vill ni se podden så gör ni det på Discord på tisdagar eller på YouTube resten av veckan. Kontakta oss genom Facebook eller maila oss på förnamnsnavelanlitepodden.se, så ses vi nästa vecka. Ha det grymt bra. Hej då.
Hej då.